Katarina är i Tyskland. En kusin gifter sig. Ja, hon måste ju få ledigt. Och därför står jag här idag. Ja, vi är ju inne i en predikoserie under den här våren. Fram till påsk har vi tänkt oss. Som vi kallar tillbaka till Jesus. Och min predikan idag ska ju ingå i den här serien. Men den kan också passa till dagens tema enligt kyrkoåret. Som då är den kämpande tron. För jag tänkte tala om ökenvandring. Och det blir ett personligt vittnesbörd. Om min ökenvandring. Och hur Mose, Elia och psalmisten Asaf hjälpte mig att se Jesus som klippan i öknen. Och för att tydligt visa kopplingen då till Jesus som klippan i öknen så kan vi ju läsa vad Paulus skriver till korinterna. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Jag vill ta med er till slutet av 1990-talet. Vid den tiden så arbetade jag som områdeschef inom kommunens äldreomsorg. Det var ett krävande arbete, inte minst för att vi på kort tid genomförde flera genomgripande omorganisationer. Allt det här syftar naturligtvis till att spara i budgeten utan att ge avkall på kvaliteten. Hösten 1996 så förändrades områdesindelningen så att ansvarsområden slogs ihop och skulle ledas av en områdeschef och en biträdande. Och jag blev biträdande. Men min områdeschef blev sjuk och jag blev ensam med ett dubbelt ansvarsområde. Och hemma så hade vi sedan något år ett familjehemsplacerat barn som krävde mycket energi. Majken hade opererat höften och gick på kryckor. Första advent drabbas hon av en propp i lungan. Det är ett livshotande tillstånd. Hon kom in till USA i tid och behandlades med propplösande medel. Och det är en behandling som i sig också är livshotande. Jag borde ha släppt allt för att vara med Majken under behandlingen. Men jag kunde inte. Jag hade ansvar för barn och familj, eller husdjur hemma, och så det dubbla ansvaret på jobbet. Jag hade så många måsten att jag inte kunde eller förstod att välja det jag borde. Men Gud är barmhärtig. Majken överlevde och kom hem. Och det är nu som Mose kommer till mig. Vi läser en berättelse i andra Moseboken 18 i början där. Jetro, prästen i Midjan, som var Moses svärfar, fick höra allt som Gud hade gjort för Mose. och för sitt folk Israel. Att Herren hade fört Israel ut ur Egypten. Då tog Jetro med sig Moses hustru Zippora som hade sänts hem. Och hennes två söner. Mose hade skickat hem sin familj. Varför? Var det för att Mose var så överbelastad av arbete att han inte hade tid för sin familj? Och nu får han hjälp av sin svärfar att organisera arbetet så att det också ska finnas plats för familjen. Mose har fått ett av världshistoriens viktigaste uppdrag. En betydelsefull tjänst i Guds rike. Men inte ens Mose har rätt att låta arbetet gå ut över familjen. För mig var budskapet kristallklart. Familjen måste få ta mer plats i mitt liv. Och jag försökte prioritera familjen mer. Och jag försökte lämna jobbet på jobbet och inte låta det följa med hem. I efterhand kan jag se att jobbet ändå fick ta orimligt stor del av min tid. Och Majken fick ta orimligt stor del av ansvaret för hem och familj. Åren som följer går ändå ganska bra. Ibland är det uppåt, men mest neråt. Som en berg- och dalbana. Långsamt uppför, men väldigt fort nerför. Så rullar det på fram till 2000. Då har den nya organisationen satt sig. Men kraven på nya besparingar slutar inte. Jag har inte längre några sparförslag att komma med. Jag är trött, jag är sliten, jag är besviken. Och kroppen börjar signalera varning. På morgnarna när jag närmar mig arbetsplatsen kommer huvudvärken allt oftare. Tankarna går bara runt och hittar ingen väg framåt. Bitterheten kommer smygande. Men då händer det att en morgon så kommer ett bibelord tillsammans med huvudvärken från Filipperbrevet. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Plötsligt stod det klart för mig att det fanns ett skydd även för tankarna. Och det skyddet behövde jag nu. Jag måste hitta en väg ut ur besvikelse och bitterhet. Och det blev psalmisten Asaf som fick vägleda mig. I den dagliga bibelläsningen kom jag till den 73:e psalmen och läste: när mitt sinne var bittert och det sved i mitt hjärta, då var jag utan förstånd som ett oskäligt djur inför dig. Orden högg tag i mig. Asafs ord beskrev precis vad jag kände. Jag läste psalmen igen och förstod att Asaf hade varit i min situation men kommit vidare. Han låg så att säga steget före. Under flera månaders tid läste jag den här psalmen i stort sett dagligen. Jag ville se hur Asaf hanterat sin situation. I de första verserna så berättar Asaf varför han blev bitter. Ja, Gud är god mot den rättrådige, mot den vars hjärta är rent. ändå var jag nära att snava. Jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick det gudlösa väl. Asaf är övertygad om Guds godhet. Ändå är det nära att han tappar fotfästet när han fylls av avund. Jo, jag avundades mina kollegor som jag tyckte hade fått en bättre budget att förhålla sig till. Jag kände att sparkraven på mitt ansvarsområde var större och svårare att hantera. Hösten 2000 så firar Majken och jag 30 år som gifta. Vi har bokat en försenad bröllopsresa till Kreta i slutet av september. Och jag har ansökt om semester i god tid. Men på ett möte med äldreomsorgens ledningsgrupp i mitten av september så säger ekonomen att det är olämpligt att jag tar semester. Jag behöver finnas på plats för att reda upp ekonomin. Då brast det för mig. Jag blev arg och slog näven i bordet. Det var inte bra. Men jag är tacksam för att koppen som jag träffade var en tom engångskopp i plast. Det gjorde ändå ont, både i handen och i själen. Jag lämnade mötet förtvivlad. Jag sökte upp en lugn vrå där jag försökte samla mig inför nästa möte. Och det var en förvaltningsträff med chefer från alla kommunala verksamheter. Kommunchef och ekonom informerade om kommunens ekonomiska kris och vad som borde göras. Det var en dyster samling. Mitt budskap, men även i bordet, var olämpligt, men det hade effekt. Kollegor erbjöd sig att hjälpa till med arbetsuppgifter som jag kunde lämna över. Jag fick ett bra samtal med min chef. Vi var helt överens om att det behövdes en förändring. Chefen erbjöd mig att byta ansvarsområde till en ledig tjänst som områdeschef på servicehuset. Jag fick betänketid till efter semesterveckan som beviljades. I Asafs psalm fastnade jag för den 17:e versen. Men jag kom till Guds helgedom och insåg. Jag kom också till insikt. Allt tydde på att jag var utbränd. Att komma till insikt är vändpunkten. Vägen ut ur utbrändhet kan se olika ut. Men berättelsen om Elia ger oss ett mönster. Elia har varit på Karmel och sett hur Gud med sin eld bevisat att han ensam är Gud i Israel. Och Elia har fått bönesvar och regnet kommer, och i hällregnet springer Elia före kungens hästekipage hela vägen in till Israel. Sen flyr han ut i öknen, sätter sig under en buske och önskar sig döden. Han är helt slut, tömd på energi. I Elias fall passar begreppet utbränd särskilt bra efter vad han har varit med om på Karmel. Och eftersom Jakob skriver i sitt brev att Elia var en människa som vi, så kan det vara intressant att se vilken behandling han får. Från Kungaboken 19. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa: "Stig upp och ät." När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. "Stig upp och ät," sa han, "annars orkar du inte hela vägen." Elias behandling sker i tre steg. Steg ett, sömn och mat. Elias sover och väcks bara ibland av ängeln som serverar bröd och vatten. I andra steget, promenader i naturen. Elias tar 40 dagar på sig för att gå till Guds berg Horeb. Det är en sträcka på kanske 20 mil. 5 kilometer om dagen får väl anses som ett ganska lugnt tempo. Vandringens syfte är att skapa ett avstånd mellan det som varit och det som ska komma. Att sluta se bakåt och börja se framåt. Att sluta sakna och börja längta. Sen är det nystarten, och det är när Elia kommit fram till Horeb så får han ju nya uppdrag av Gud. Elia ställer sig på klippan och får uppleva hur stormen, jordskalvet och elden går förbi. Och det är först i ett stilla sus som man hör Gud tala. Och det här betyder ju inte att Gud aldrig talar genom stormen, jordskalvet eller elden. Elia har ju själv nyss på Karmel upplevt hur Gud talar genom elden. Och jag tänker att när vi har upplevt Guds tilltal i en särskild situation eller på ett speciellt sätt, så är det lätt att vi låter erfarenheten styra oss då vi vill lyssna in Gud. Elia låter inte erfarenheten blockera honom från att höra Guds tilltal på ett nytt sätt. Många som har gått igenom läkning efter utbrändhet vittnar om samma mönster. Det är ingen skarp gräns mellan de här stegen, utan det övergår i varandra. Och hur lång tid de olika stegen tar är individuellt. För min del så blev veckan på Kreta det första steget. Jag sov, åt och läste. Och Maiken lyckades ibland få med mig in till stan för att gå i trånga gränder och äta god grekisk mat. När jag kommit hem gick jag till chefen och bad att få bli omplacerad till en tjänst som nattsjuksköterska. Tjänsten skulle bli ledig från 1 december, och fram till dess så fick jag ta ut all innestående semester och en del kompledighet. Det blev 40 dagars sammanhängande ledighet. Dagar som jag ägnade åt att bygga en stenmur. Det blev korta arbetspass i duggregnet och långa pauser. Ineffektivt, men väldigt välgörande. När man bygger med natursten så kan man inte begära att stenarna ska passa perfekt. Man får helt enkelt välja stenar som passar tillräckligt bra. Stenarna får sin plats i muren, inte för att de är perfekta, utan för att de är utvalda. Petrus talar om oss som levande stenar i ett andligt husbygge. Vi får vår plats i Guds bygge, inte för att vi är perfekta, utan för att vi är utvalda. Min ökenvandring fortsätter de första åren på nattarbetet. När jag 2003 får frågan om att bli ordförande för den här församlingen, känner jag att det var den uppgift som Gud förberett för mig, eller förberett mig för. Under den här tiden får jag uppleva det som Asaf skriver. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Det jag har berättat om idag har haft stor betydelse i mitt liv. När jag ser tillbaka på hur det var, ser jag att Gud var med mig, ledde mig och skyddade mig, även då jag inte förstod det. Jag har som Mose fått se Gud på ryggen. När det är dags för uppbrott från Sinai, från lägerplatsen där Gud har uppenbarat sig så tydligt, så ville Mose förvissa sig om att Gud ska följa med på vandringen. Jag tror att Mose var orolig för att Gud var så bunden till platsen där han uppenbarat sig att han inte tänkte gå med folket på vandringen. Som ett bevis på att Gud ska gå med folket får Mose se Guds härlighet. I andra Mosebok 33 kapitlet. Sen sa Herren: här bredvid mig finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då ska jag ta bort min hand och du ska se mig på ryggen, men mitt ansikte får ingen se. Mose ska ta ett steg i tro och ställa sig på klippan. Klippan är Jesus. Sen ska Gud ta Mose och lyfta in honom i en klyfta, in i klippan, in i Jesus. Jag fick göra som Mose. När jag kände mig maktlös kunde jag ändå ställa mig i tro på klippan. Jesus. Och så fick jag uppleva hur Gud lyfte in mig i ett säkert skydd. In i Jesus. Men det är först efteråt som jag verkligen förstår det. När allt är över kan jag se hur Gud var med, även när jag inte kunde se det. Efteråt ser jag Gud på ryggen. Jag vill avsluta tillsammans med Asaf. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, min Gud, och ska vittna om allt du har gjort. Nu har jag vittnat om vad Gud gjort i mitt liv. Jag hoppas att det kan hjälpa någon att hitta klippan Jesus med det levande vattnet som följer oss även när vi går genom öknen. Jag har skrivit några dikter som har anknytning till det jag har berättat. Det här kommer att finnas ute på kyrktorget, så ni får gärna ta ett blad om ni vill. Det är gratis idag. Och så har jag tänkt att vi allihop tillsammans ska få vara med och avsluta predikan och sammanfatta den genom att vi sjunger sången 217. Det är en sång som jag har sjungit några gånger här i Tallstigskyrkan. Och jag vill att ni ska lägga märke till hur varje versrad till och med speglar det jag har delat med er idag. Sången 217.